himlen alltid blå. Men det kan vara svårt att tro när man inte ser den. Och det sägs att efter regnet kommer solen fram igen. Men det hjälper sällan de som har blivit våta. För när vännerna försvinner eller kärleken tar slut, ser man allt med lite andra ögon. Man övar sig och långsamt blir man bättre på att se skillnad mellan sanningar och lögner. Allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå.
Det här är Inge G på Tyresö Radio 91,4 MHz, och glöm inte heller att ni kan gå in och lyssna via webbsidan på www.tyreseradion.se. Idag den 15 mars så sitter jag här med Birgitta Lönnegård. Jag ska samtala med henne. Hon har tidigare varit både oppositionsråd och kommunalråd i Tyresö kommun. Så jättekul att träffa dig, Birgitta. Det blödde igår, det var så länge sedan vi sågs faktiskt. Det måste vara 10 år sedan.
Säkert var det det. Väldigt roligt att vara här och väldigt roligt att du ringde och frågade om jag hade lust att ställa upp på intervjun.
Ja, nej, men du är ju en sån person som har satt dina spår i kommunen så att säga genom din tid som kommunalråd. Jag tänkte börja som jag nästan alltid gör, att du får berätta lite grann om hur du växte upp, din tidigare familj. Alltså, jag tror inte att du är stockholmare från början.
Oh, det hörs att jag är smålänning. Jag kom till Stockholm 83, men den småländska dialekten, den kommer jag ha kvar med mig hela tiden, tror jag. Ja, hur jag växte upp. Jag växte upp i en liten by söder om Kalmar. Lite annorlunda uppväxt. Mina båda föräldrar var och är döva. Och jag är äldst. Tre helsyskon. Så att det var teckenspråk som jag är uppvuxen med. Och på den tiden att bo ute på landet med döva föräldrar. För 57 år sedan, eftersom jag är 57 år. För drygt 50 år sedan så såg man ju döva som handikappade. Och i stort sett så såg barnen och i skolan så kallade de föräldrarna för CP-skadade.
Ufta, det låter inte så trevligt faktiskt. Men du fick lära dig teckenspråk väldigt tidigt.
Det var mitt första språk överhuvudtaget.
Ja, det var ditt första språk.
Ja, så jag kunde inte prata rent när jag började skolan. Utan det kom efterhand så småningom.
Du sa att jag hade två syskon.
Jag har två.
Syskon känner jag till lite grann.
Ja.
Alice Åström som har varit riksdagsledamot för Vänsterpartiet.
Mm. Och så har jag en bror också.
Som, är du äldst eller?
Jag är äldst.
Ja, det sa du förresten. Och den yngsta, är det brodern?
Det är brodern, ja. Men sen så har vi många fler syskon sedan. Har vi fått reda på nu ganska nyligen. Men det är en annan historia.
Ja, men det låter... det är någon mamman eller pappan som
har... Det är på pappans sida.
Ja. Har du någon kontakt med de här nya syskonen?
Nej, det har jag inte.
Nej, du fick bara veta det.
Jag har fått reda på det nyligen.
Ja. Och de lever båda dina föräldrar?
Min pappa gick bort för drygt ett år sedan. Och det var då i samband med det som vi fick reda på att det var fler syskon.
I samband med att man ska göra bouppteckning eller något sånt där?
Ja, det var väl inte så mycket att bouppteckna efter. Men
det
var,
nej, det ska ju ändå göras.
Ja. Och det var någon som skulle betala begravningen. Så var det också.
Det måste ha känts som en liten chock att få veta det så här. Ja, sent i livet att man har halvsyskon någonstans.
Nej, jag vet inte. Jag flyttade hemifrån när jag var 14 år.
Så tidigt?
Ja. Och träffade inte min pappa under väldigt många år. Inte förrän jag själv födde barn när jag var 26. Då träffade jag honom vid ett enda tillfälle. den äldsta sonen när jag var hemkommen från BB. Och han är idag 32 år och han har aldrig träffat sin morfar. Så att jag har aldrig...
Ni har inte haft någon sån här bra kontakt?
Nej, inte överhuvudtaget har vi haft någon relation.
Så du har haft bra kontakt med mamma då?
Min mamma har ju under många år och bor fortfarande ihop med min syster Alice. Så att
ja, så de bor tillsammans.
De bor tillsammans. I Jönköping eller något? I Vaggeryd.
Vaggeryd, ja.
Så där träffar jag henne. Men jag ska nog villigt erkänna att jag har inte så där jättenära kontakt med henne heller. Hon har ju... När vi växte upp så var ju hon under långa perioder väldigt dålig. Hon... Jag har varit på väldigt många mentalsjukhus och vistats där under långa tider.
Ja, hon mådde inte psykiskt bra.
Hon hade psykiska bekymmer.
Mm. Och det är bättre nu, eller?
Ja, jag tror att det har stabiliserat sig med åldern. Ju äldre hon blev, så att idag tror jag knappt att hon äter några mediciner. Men däremot så är hon ju så, tåren kommer, så hon har ju så mycket rädsla. Hon vågar ju inte gå ut och hon träffar inte folk eller så. Så att det är väl tur att
hon gammal är hon nu när du säger tåren kommer?
Ja, hon fyllde 80 år. Så var jag här nu i höstas. Jo.
Ja, det är så gammalt.
Ja.
Ja, men det är ganska mycket. Ja. Det är det.
För henne så som är det nog ganska gammalt.
Sen, du bodde ju inte alltid kvar i Småland, antar jag. Eller du utbildade dig till någonting kanske?
Ja, jag gick på lärarhögskolan i Kalmar.
För att bli lärare?
Ja, så att jag är utbildad mellanstadielärare. Och under de åren så hade jag också min lillebror som fosterbarnsplacerad hemma hos mig. Så att jag började min lärarbana i Kalmar.
Hur gammal var du när du var färdig lärare? Kommer du ihåg det?
22 tror jag.
Ja, ganska ung va?
Ja, ja, det var absolut. Det hade inte skadat om man hade haft några yrkeslivserfarenhet emellan man började.
Nej, alltså det innan var man läser på raka vägen då, eller? Ja, det är på gott och ont kanske.
Ja, men samtidigt ska man undervisa elever så tror jag att det är ganska bra om man har lite erfarenheter från yrkeslivet ute.
Mm. Trivdes du som lärare?
Väldigt bra. Gjorde jag.
Gjorde du?
Ja, men jag var ju samtidigt politiskt aktiv i Kalmar.
Ja, du började redan då.
Ja, det gjorde jag. Gick in i SSU. Nej, inte så där jätteung. 19 år ungefär klev jag in. Var aktiv i SSU och blev faktiskt den första kvinnliga distriktsordförande i Kalmar län.
Jaha, det var inte dåligt.
Det var inte dåligt, men det är ju några år sedan så det har ju hänt väldigt mycket.
Ja, det förstår jag. Hur många år sedan kan det vara?
Ja, om jag var ungefär 20 och jag är 57 idag.
Ja, det kan vi räkna ut. 37 någonting då.
Ja.
År sedan.
Ja.
Hur kommer det sig att du hamnar i Stockholm då och Tyresö?
Det var min dåvarande man som fick jobb. Han var ju också politiskt aktiv. Vi träffades ju genom SSU. Så han började jobba på SSU-förbundet. Och vi hade precis fått barn. Och då tyckte jag att det kunde vara lämpligt att flytta på sig. Och via goda vänner som bodde i Stockholm så fick vi tipset om Tyresö att söka. Och
vad är vi på för år då?
Då är vi 82-83. För 83 kom jag.
Ja, det var ju länge sedan. Det har ju blivit några år.
Ja, det har blivit några år. Och då köpte vi en lägenhet på Myrdalsvägen. Och jag tyckte det var förskräckligt att betala så mycket pengar för ett boende.
Men det var väl inte så dyrt då?
Jo, jag tyckte det. Men det var 40 000 betalade vi insats för 4.
Ja, då kan du titta på vad de kostar idag. Absolut. De ligger på 1 miljon någonting.
Ja, säkert.
Ja, drygt, säkert. Tror jag. Ja, men det var mycket pengar då, är klart.
Mm. Och kom man utifrån landet och inte var van vid Stockholmspris och brist på bostäder. Men det var det inte när vi flyttade upp, för då var det ganska gott om bostäder.
Ja, 80-talet var väl ganska, byggde man ju ganska mycket faktiskt.
Ja. Sen blev det Krusboda, som så många andra, när det blev ett barn till.
Jag tänker att nästan alla som jag har intervjuat som har varit politiker eller politiskt aktiva har bott i Krusboda.
Ja.
Det är väldigt få som inte har gjort det.
Men det var fantastiska år med barnen. Att växa upp här. Det var ganska tryggt att röra sig med miljön och närheten till dagis och skola. Och alltid av vänner och alltid någon som var observant på vad barnen gjorde. Det fanns en viss social kontroll. Så bättre uppväxt, det tror jag inte att man hade kunnat ge barnen.
Nej, jag kommer också. Jag flyttade hit 77 då. Och då var inte min son jättegammal. Men ja, det var tryggt att ha barn i det här området. Mm. Och så fanns ju fritidshem sen när de blev lite större. Eller fritidsgård snarare. Mm. Då, så att man visste alltid, jag visste alltid vad jag hade min son. Mm. Gick dina barn också på fritidsgården?
Nej, då var de mer förenings... människor. Det var fotboll och det var hockey. Väldigt lite
mycket fritids.
Mycket alltså. Idrott, ja. Ja. Och det har också varit en tror jag stor viktig bit för min familj att engagera sig i idrotten. Och också möjliggjorde att man träffade och lärde känna många nya människor i Tyresö.
Ja, man möts ju genom det. Mm. Men nu är dina söner vuxna.
Nu är äldsta 32 och har egen son, en Max. Och jag har blivit farmor och det är så fantastiskt.
Var det nyligen du blev farmor?
Ja, han är lite drygt 1,5 år och har precis börjat prata. Och han kan inte säga farmor, men däremot så säger han Birgitta klockrent.
Det kan han, men vad konstigt. Det låter ju lättare att säga farmor.
Ja, det tycker jag också att han borde, ja. Och i förra veckan så lärde han sig att säga jag vill ha. Så ja,
sen,
nu kommer
sen det fort. Fort ja. Alltså. Ja. Det gör det. Ja. Det är rolig tid när de börjar på att prata också. Ja.
Så jag försöker hämta honom på dagis en dag i veckan. De bor ju på Söder och jag bor själv i Vasastan. Så att
vi... Ja, där bor du just nu.
Där bor jag nu, ja. Ja. Så då försöker jag ta mig till dagis och hämta honom och då har vi en eftermiddag och kväll tillsammans.
Ja, men det är underbart att vara farmor. Mm-hmm. Man har inte samma ansvar som för sina egna barn heller på det sättet. Man kan skämma bort dem lite mer. De här
absolut, ja. Absolut. Mm.
Och andra sonen?
Han bor i Åsta och har flickvän. Men har inte pluggat lika ordentligt som sin bror som är journalist. Utan nu tar han igen en del av studierna på komvux. Så får vi se om han tar
itu med det. Absolut. Det är inget fel på komvux. Nej. Men du har ganska bra kontakt med dem, vad jag förstår.
Vi umgås väldigt mycket och nära kontakt.
Men du berättar för mig att även om du inte bor i Tyres just nu så har du ett hus i Tyres.
Ja, jag flyttade ju från Tyres efter valet 98 in till Stockholm. Separerade ju också. Sen kom jag tillbaka till Tyres och köpte hus ute på Tyres Brevik. Och det måste ha varit 2000 någonting som jag köpte huset. Det kan nog stämma 14 år att jag haft det. Mm. Så under de första åren när jag köpte huset, eller 7-8, så bodde jag permanent ute på Tyresö Brevik. Det var mycket att skotta.
Ja, det kan jag tänka mig.
Var det, och det var knepigt på vintern med backarna att köra. Och ett jättestort bekymmer med kommunala vattnet, eller bristen på kommunala vattnet.
Och ja, egen du brunn. Hade sån här egen brunn som inte alltid funkar.
Nej, nej, jag har betalt mycket för att få den att funka många gånger. Så nu ligger just det området, håller på detaljplanen läggs. Så att, beroende på överklaganden naturligtvis. Så att,
ja, så är det alltid.
Så inom loppet utav en 2-3 år så tror jag nog att man kan kanske se att det är möjligt till att få det kommunala vattnet.
Kommer du bosätta dig då mer permanent, tror du?
Ror på när jag tänker gå i pension.
Ja, du väntar tills du går i pension.
Ja, jag jobbar ju ute på Lidingö, långt ut på Lidingö, Elfik.
Ja, du jobbar på Rönneberga kursgård, va?
Ja, ja. Och då är det lite för långt att pendla emellan.
Ja, det blir långt. Men det är Socialdemokraternas egen kurskurva, eller är det ABF?
Nej, det är 5 fackförbund som äger den. Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Seko och Fastighetsanställdas.
Ja, men det har du rätt i. När du säger det så vet jag. Men det är väldigt trevligt. Jag har varit där på någon kurs någon gång. Dock inte i socialdemokrati, det var något annat. Då,
men idag är ägarförbunden är 35%. Sen har vi ju andra gäster, privata gäster och företag. Och
ja, mycket konferenser och kurser. Ja. Vad får du göra? Du är ansvarig för hela verksamheten.
Jag är vd där ute. Ja. Och alltså det är ju 100 hotellrum och 16 konferenslokaler i olika storlekar. Och ett antal fastigheter. Så att jag har precis avslutat bygget och stor ombyggnad av en badanläggning. Och nu gör vi totalrenovering av samtliga 100 hotellrum. Så vi tar ett hus i taget.
Ja, det tar lite tid.
Det tar lite tid. Mm.
Men du hade något annat uppdrag också, tror jag, som du berättar för mig just nu.
Ja, jag är ordförande i HSB Stockholm. Jag sitter också i HSB Riksförbunds styrelse och dess byggande styrelse. Och jag har också lite uppdrag inom KF, inom kooperationen. Jag är förtroendevald revisor. Och sitter då ganska alla deras bolag som de har i hela sin sfär. Allt ifrån Coop till Akademibokhandeln, Norstedts förlag och så vidare.
Ganska stort.
Det är ganska stort, men fantastiskt roligt och så lärorikt att följa.
Ja, det kan jag tänka
nära så många företag.
Ja. Mm. Det låter som du har 3 jobb för mig nästan.
Ja, men jag lever själv och jag älskar faktiskt att jobba. Och jag kan inte ha ett jobb där jag är på jobbet vid 7 på morgonen eller 6:30. Jag har ingenting emot kvällsmöten. Jag avskyr att sitta hemma och titta på tv. Jag är hellre på möte.
Du är ofta på möte på kvällstid.
Ja.
Sen du berättar nu, du blev med i SSU och då var du 19 år. Men när blev du medlem i Socialdemokratiska partiet eller Arbetarpartiet som det heter?
Det blev jag nog med en gång. Eftersom jag var så pass stor, som jag säga, vuxen ändå stor, som jag var. Ja. Att jag är aktiv så att jag... Vi var flera unga personer i Kalmar som kom in både i fullmäktige och i kommunstyrelse väldigt tidigt.
Ja, så du satt i kommunfullmäktige där fick
jag min stora första skolning kan man säga. Och då satt jag också någonting som hette budgetberedningen. Och gjorde man det så fick man inte sitta i de nämnder som fanns utan bara i de olika beredningsorgan som låg direkt under kommunstyrelsen. Så jag fick ansvar som invandrarfrågor trots min ungdom. Och det var
ganska stort ansvar.
Det var jättestort ansvar och det var väldigt svårt. Det fanns ju stora grupper invandrare i Kalmar som kom, var italienare, som kom som ren arbetskraftsinvandring. Och det var väl relativt enkelt. Men då kom de första båtflyktingarna och det var någonting helt annat.
När det gäller... Det var på 80-talet.
Det var i början på 80-talet.
Ja. Jo, jag kommer ihåg, för jag jobbade ju med dem då.
Jo, det gjorde jag.
På invandrare centrum som gäste. Men det var väldigt spännande.
Ja.
Sen när du flyttade till Tyresö så blev du aktiv här ute i Socialdemokraterna
va? Nej, jag tog paus i politiken.
Det gjorde jag.
Jag har gjort det några gånger i mitt liv. Medlem blev jag naturligtvis.
Ja.
Men jag hade ju barn och jag fick ett barn till. Jag hade ju aldrig kunnat jobba som lärare på heltid eftersom politiken hade tagit ganska mycket tid för mig.
Ja, den gör ju det.
Ja, den gör det. Och då så bestämde jag mig för att jag skulle satsa på lärarjobbet. Så att jag jobbade först på Bergfotens skola, jag var sedan på Fornudden och sedan på Hanvikens skola.
Du hann med ganska många skolor.
Ja, det hann jag med. Mm. 12 år som, sammanlagt som lärare jobbat.
Och det var under 12 år som du tog en paus mer eller mindre från politiken där?
Ja.
Hur kommer det sig sen då att du hamnade i kommunfullmäktige? Eller blev det så att du hamnade på första plats på en gång? Det kommer inte jag ihåg.
Oh, det kommer jag inte ihåg heller. Men min känsla var nog att jag hamnade väldigt högt upp i alla fall.
Ja, jag har inte också på första, känsla av det. Men det är sånt där man tyvärr glömmer bort ganska lätt.
Ja du, det har jag glömt bort också. Men jag tror att jag hamnade högt upp på listan, gjorde jag i alla fall. Men det berodde nog på att jag hade ganska mycket politisk erfarenhet.
Ja, det hade sedan vi ju med dig.
Ja, så kan det ha varit.
Ja, det kan
för
det
sen
ha
varit. När jag slutade sedan i skolan och sökte jobb så var ju mitt första jobb HSB Stockholm, där jag nu då är ordförande för.
Ja just det, du hade börjat där redan då.
Ja, och då, i samband med det som jag blev politiskt aktiv och tyckte att jag kunde ha tid.
Det var lättare att förena dem.
Absolut.
Två.
Och då blev det ju skolfrågorna som jag fick på mitt bord att jobba med till att börja med.
Satt du i, vad hette det då, skolnämnden?
Hette det någon skolstyrelse?
Ja, skolstyrelsen hette det. Mm. Ja. Det var ditt första uppdrag i kommunen kan man säga, i en nämnd.
Ja, och sen kom jag nog in i fullmäktige.
Ja, och sen, om jag kommer ihåg rätt, 91 så blev du oppositionsråd va?
Mm, efter valet 91 opposition i 3 år.
Ja, 91 till 94. 94.
Och sen blev jag kommunstyrelseordförande.
Ja, kommunalråd.
Kommunalråd, ja. Mm.
Och då stod du på första plats på listan.
Det gjorde jag då, i alla fall. Mm.
Om du jämför med två, att vara oppositionsråd och kommunalråd. Mm. Det måste vara ganska stor skillnad i rollerna egentligen.
Det är väldigt stor skillnad.
Mm. Jag kan tänka mig det.
Men det var en fördel på sätt och vis att börja i opposition. För då kunde man ju ha tid och utrymme att besöka olika verksamheter. Att träffa anställda eller näringslivs- eller föreningslivet i Tyresö på ett helt annat sätt än om man sitter i majoritet och blir fullt upptagen med bara styrande frågor så att säga. Och då kunde man också lära sig en hel del utav hur processerna gick till inom förvaltningarna och mellan förvaltningar och kommunstyrelse och fullmäktige. Det fanns ju på den tiden, då höll ju politikerna här i Tyresö, då höll vi ju samman hela organisationen själva. Det fanns ju ingen kommundirektör.
Nej, det gjorde det inte.
Nej, utan det var ju en stor apparat som man själv skulle rådda i sedan. Så att,
jag som kommunalråd var man ju nästan som en kommundirektör. Ja. Alltså, alla gick väl till dig och frågade saker. Och
om stort och smått, ja.
Måste ha tagit jättemycket tid.
Men det är bland det roligaste jag gjort.
Det är det?
Ja, fortfarande så när folk frågar mig vad jag har tyckt om så är det de 7 åren som har varit fantastiska.
Vilka frågor var det som du var, ja skolfrågor nämnde du kanske, men vilka var dina hjärtefrågor? Eller var du allätare i största allmänhet?
Jag tror nog att jag var ganska mycket allätare på området, för jag hann ju med både under opposition så satt ju jag sedan både när det gällde planfrågor, jag satt i socialnämnden. Det området jag har pysslat minst med, det är tekniska frågor, teknisk förvaltning.
Ja, då hade vi ju en teknisk nämnd också.
Alltså som var en egen sådan, och där har jag aldrig suttit. Men annars tror jag att jag har suttit på de flesta stolar vid något tillfälle.
Ja, ganska nyttigt att prova på det mesta. Mm. Även kultur och fritid.
Ja, ja. Men det var under åren i opposition och då... även om man kanske kan tycka att det var lite lugnare så innebar ju det att alla kvällar gick åt till att sitta på nämnd och styrelse.
Ja, det förstår jag. Ja. Om du hade flera uppdrag också samtidigt så
absolut.
Det blir inte mycket kvällar.
Nej, det blev det inte.
Och det blev väl inte fler kvällar sen när du blev kommunalråd direkt?
Nej, det blev det inte.
Det var ju tufft.
Ja, det var det nog kanske. Och jag kommer ihåg den första tiden hur man kände att just det där att människor stod på kö och skulle fråga om allting.
Var det så?
Ja, och att man förväntas kunna svara direkt på frågor, allt ifrån äldreomsorg till barnomsorg eller byta till dagis eller överförmynda frågor. Liksom, det förväntas att man skulle svara på alla frågor på en gång.
Men det är ju svårt att kunna alla frågor.
Ja, det är det. Det gäller ju att hitta förhållningssätt till det där också. Sedan upplevde jag för första gången att man är ganska ensam på toppen.
Det kan jag förstå att man är alltså.
Ja, jag som kom från lärarrum och annat och hade ju haft gemensamma fikaraster. Det tystnade ju när man kom. Så bland anställda.
Det gjorde, ja, det var svårt att gå berätta in i kafferummet och vara en av kompisarna. Ja, liksom.
Nej, det blir inte så. Det
men du hade så. Två kompisar, Anders Linder och Lars Eriksson.
Ja, ja, och det var, vi var ju Sveriges yngsta kommunalhållsgäng som tillträdde.
Ja, det måste ni ha varit. Ja.
Och vi hade ju aldrig jobbat ihop. Vi kände varandra lite grann men inte så där väldigt intensivt. Så vi är ju tre helt olika personer. Men fortfarande så umgås vi och vi är väldigt tajta. Och överallt när vi träffar andra människor fortfarande så säger nu kommer Tyresö-gänget och Tyresö-maffian.
Ja, men det är kul.
Ja, och vi, ja, vi umgås privat väldigt mycket.
Sen fick ju faktiskt Socialdemokraterna för första gången kan man säga ingår ju någon sorts mer, vad ska jag kalla det för, riktig majoritet. Därför att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick ju förtroendeuppdrag. Alltså inte bara att sitta i nämnd utan ordförandeposter.
Mm. Mm.
Hur var det? Det var kanske lite nytt för er Socialdemokrater.
Ja, det tror jag. Generellt så var det ju som så att Socialdemokraterna hade ju suttit vid makt väldigt mycket och på många ställen under långa tider och haft helt egna majoriteter.
Ja, eller med stöd av Vänsterpartiet som hade det väl varit, ja, i vissa fall. Ja. Men det var ju sällan vi gick emot
PES. Precis, men jag tror att liksom tiden mognade nog och det blev nog en ökad förståelse över att skulle man samarbeta så måste man också bjuda in andra till att vara delaktiga i ett samarbete. Det var nog lättare för oss som var yngre i politiken att tänka så än för de som hade
suttit länge. Ja, tänk att det tror jag faktiskt också länge. Att det kan ha varit.
Ja, alltså. Det tror jag. Ja.
Och det måste jag själv säga, eftersom jag hade förmånen att vara en av dem då som fick vara vice ordförande i Socialen, att det var nog den roligaste tid i politiken.
Ja.
För då kände man att man var med på ett annat sätt. Alltså. Men sen efter valet så var det borgerligt. Och då bestämde du dig för att du vill inte vara oppositionsråd.
Nej, hade man suttit som kommunalråd med högsta ansvaret och det, då skulle det kännas väldigt konstigt att bara sitta på en stol, kritisera allt vad den dåvarande majoriteten skulle göra och skriva reservationer. Det kände jag att nej, det hade jag ingen lust att göra.
Nej, det kändes som att gå tillbaka lite.
Ja.
Men satt inte du i fullmäktige i alla fall?
Nej, jag lämnade fullmäktige också.
Du gjorde det?
Jag lämnade allt och jag flyttade till mig från Tyresö till Stockholm. Och jag gick tillbaka och började jobba på HSB Stockholm.
Du hade jobbet kvar?
Jag hade jobbet kvar. Mm. Jag var tjänstledig i 7 år. Mm. Men jag hade jobbet kvar. Men det var ju inte samma arbetsuppgifter som jag kom tillbaka till. Naturligtvis.
Nej, det är klart. De förändras ju. Mm. Men om jag sa, vad tycker du var det bästa du gjorde som kommunalråd? Är det någonting du är speciellt stolt över att du åstadkom?
Oh, jag har inte ens tänkt den tanken. Därför att jag borde ha funderat igenom det när på vägen hit, men det gjorde jag inte. Utan jag, även om jag tyckte att det var fantastiskt roligt. Och det var en väldigt stor utbyggnad utav både skola, äldreomsorg och barnomsorg, så var det ju också i början på 90 när det skulle göra stora besparingar. Så det var ju ganska tufft
Ja, jag vill minnas att 95 där så var det tungt att börja med en skattehöjning på pensionen, ja, om jag kommer ihåg
det. Det stämmer nog. Ja.
Det fanns inte utrymme annars.
Nej. Så det var ju ganska tuffa år på sitt sätt, men samtidigt så kände jag att det fanns ändå en glädje någonstans i kommunen. Det fanns fortfarande liksom att man kände att det fanns att man ville utveckla så att det gick bra och att det var ofta positiva diskussioner. Så att det enda som var trögt och lite jobbigt och segdraget, det var ju diskussioner huruvida man, vad man skulle göra åt Tyresö, Brevik och Halvön.
Ja, det var en ständigt återkommande diskussion. Det var en ständig
sån där, ja, och huvudvärk på sitt sätt.
Ja, det var ju ganska svårt också att veta. Mm. Ja, nu händer det ju en massa där ute då. Du berättar lite om vad du gör nu då, att du jobbar där på Rönneberga och Konsum och så vidare. Så att det vet du kanske rätt så mycket om. Men har du några planer på att komma tillbaka till politiken i Stockholm? Blir det då där du skriver, va?
Mm, jag skriver i Stockholm. När jag gick tillbaka till HSB efter kommunalrådstiden så var jag där i 2 år och sedan ringde Göran Persson upp mig och frågade om jag ville bli partikassör och kanslichef för Socialdemokratiska partistyrelsen.
Men det var inte dåligt.
Det var inte dåligt. Och det har jag varit under en 5-årsperiod och suttit i verkställande utskottet tillsammans med Göran och Anna Lind och Bosse Ringholm och Göran Johansson bland annat. Så att bland det sista jag på sluttampen där innan jag lämnade och gick till vd till Rönneberga så hade jag ju hand om Anna Linds minneshögtid i stadshuset och kontakter med halva
världen. Ja, var du som ansvarig?
Ja, det gjorde jag.
Ja, det var väldigt fint dessutom.
Ja, det var en hemsk vecka.
Chockartat. Jag vet, det var ju mitt i en valrörelse och vi kom ju av oss allihopa. Ja, så det, ja. Det fanns ingen gnista i valrörelsen efter det.
Nej, det gjorde det inte. Så det var ju otroligt politiskt intensiva år att jobba med. Sen efter det har jag släppt politiken helt och hållet.
Du hör det?
Ja. Jag är nöjd med andra uppdrag som jag har. Det räcker gott och väl. Jag har för drygt en månad sedan varit och hållit ett litet tal till riksdagsgruppen och de anställda på riksdagskansliet för att berätta hur det är, hur man ska fundera på när det gäller partikansliets arbete när man sitter i regeringsmakten. Och det är väl ett led i förberedelserna, tror jag, i förhoppningar om att man ska vinna valet.
Ja, vad tror du själv? Hur tror du att det kan gå?
Jag tror att man kan vinna valet. Om man fortsätter att jobba hela vägen och inte slappna av och också känner stor ödmjukhet inför uppgiften och samtala med folk.
Ja, det är nog viktigt. Mm. Det tror jag också. Men det kanske blir svårt att ha bara en S-majoritet. Utan ni
det tror jag
blir
inte,
beroende av
jag tror att
Miljöpartiet och Vänstern eller någonting annat.
Jag tror att det blir något i alla fall samarbete.
Mm. Mm. Vad tror du om Tyresö kommun då, som har varit borgerligt så länge?
Jag tror att det kan bli väldigt svårt att bryta det. Nu följer jag det så väldigt lite, men det finns ju en viss personberoende naturligtvis. Och det skulle vara intressant att om man i Tyresö kunde hitta andra konstellationer att samarbeta med. Det finns ju andra kommuner som har Centerpartiet eller Folkpartiet och sådär. Men då hänger det också på att det är personer som kan samarbeta, att det är personkemier som fungerar. Jag tror att man kan göra ett långt mycket bättre val och få fler mandat i fullmäktige. Och bryter man det inte nu, då tror jag att då kommer det för lång tid framöver vara väldigt svårt att bryta det.
Ja, då blir det som lite Nacka kommun då.
Det kommer bli lite Nacka. Mm. Mm.
Men då sa Birgitta, är det någonting du tycker att jag har glömt att fråga dig som du vill tillägga innan vi slutar?
Nej, inte som jag har tänkt på. Utan det här kändes som uppfriskande. Jag kommer komma på många minnen sedan när jag åker härifrån.
Ja, men det är ju trevligt. Ja. Man gör ju det. Man tänker inte alltid tillbaka så där mycket själv. Så. Men då så tackar jag dig, Birgitta. Det var hemskt trevligt att träffa dig och få prata med dig och göra den här intervjun. Jag känner mig jättestolt över det.
Mm, tack så hemskt mycket, Inge.
Och med det här så avslutar jag programmet för den här gången. Och det var Inger G som intervjuade Birgitta Lönnegård.